Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då är det skattläge, färgfilm och raksträcka fram till klockan 11 i Dilemma. På riktigt nu alltså. Med tre fina nya panelmedlemmar. Det är Henrik Fexeus, författare, mentalist. Välkommen hit.
God morgon, barn.
Och Josefin Crawford. Välkommen hit.
Tack så mycket. Så är du nya?
Nya, sa jag det? Ja, men nya fräscha tänkte jag på. Vi har ju haft repriser innan mellan klockan 8 och 9. Nu är det då liksom nya dilemman, kan man ska säga.
Du menar så, jag förstår.
Ja, precis. Men det var bra att du förtydligade det här, för att det är inte alltid folk hänger med.
Nej, och det måste de få göra.
Mm. Och hur vill du bli presenterad idag, Josefin Crawford? Är det radiostjärna, podcaststjärna, mediaikon, galalejon?
Känslig, skör, liten förstådd katt. Konstnär.
Missförstådd konstnär?
Ja. Känslig, missförstådd konstnärskatt.
Okej. Okay. Och bredvid dig har vi Tobias Persson som är stand-up-komiker.
Fräsch komiker, kan inte få
fräsch komiker. Du är fräsch komiker.
Jag är förstådd.
Du är förstådd?
Ja.
Mm. En förstådd komiker. Var det inte Per Gessle som sa att han är ganska förstådd som musiker? Han gick emot alla de som sa att jag är missförstådd. Mm. Bland trött på sig. Så jag är ganska förstådd musiker.
Väldigt svårt att missförstå hans musik.
Jag går fiska, kanon. Man fattar direkt.
Han ska fiska.
Det är inget mellan raderna liksom.
Nej.
Det stannar där. Det är lite grann country över det. Ja. Jag köpte en båt och sålde den. Yep. Den hade min tjej vita jeans och sen gift vi oss.
Yep.
Ja, sen kommer refräng.
Du vet vad du får.
Precis, du vet vad du får. I det här programmet så kör panelen så här att jag läser upp dilemman som du har skickat in på dilemmat@mixmegapol.se och sen så löser de det. Det är tre problem lösa som faktiskt med kuslig precision ibland prickar in själva hjärtat i problemet.
Mm.
Ja, ibland får ni till det.
Jämt, tycker jag.
Blir du generad nu alltså, när jag sa det?
Ja, men det är just svårt att ta något som inte är kritik.
Det är det jag menar. Du är verkligen känslig.
Skicka likes till Jossan. Hon behöver det idag. Hon är skör och känner sig som missförstådd konstnär.
Ja, nej, men det är fint att vi kan hjälpa. Om vi kan hjälpa. Ja, men det kan vi ju.
Okej. Hörrni, vi ska börja idag med ett brev ifrån Pontus. Han har mejlat till oss. Han är rädd för att han kanske kommer att vara otrogen. Han är rädd för att han kanske kommer att vara otrogen.
Kan man förstå faktiskt den rädslan? Mm.
Det är ju bara, det kan man ju liksom välja kanske. Men han är rädd för det. Ja. Vi ska ta detaljerna om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Pontus. Jag har ett problem med min flickvän. Hon är en jättefin tjej. Hon är snygg och rolig och alla mina kompisar gillar henne. Och i framtiden kommer hon bli en bra mamma. Den perfekta tjejen helt enkelt. Men nu efter 4 år tillsammans har jag tappat attraktionen. Jag har inte längre lust att ha sex med henne längre. Jag har blivit så att säga tjejen i förhållandet som skyller på huvudvärk för att slippa. Slippa heter det. Kan attraktionen komma tillbaka? Eller är det kört? Jag vill ju ha sex med andra tjejer och är rädd att jag kanske kommer vara otrogen. Borde jag lämna min perfekta flickvän? Undrar Pontus. Till förmån då för andra. Glada törsar där ute kanske. Jag vet inte. Vad säger Tobias?
Spontant nej.
Nej. Det här kommer gå över, tror du?
Ja, men det lät, alltså hans anslag lät som att alltså, hon var för bra, tycker jag, i beskrivningen. Vacker, rolig, trevlig. Hennes vänner tycker om. Hon kommer bli en bra mamma. Mm. Vi har köpt varsin gravsten. Allting var bra. Och sen har han liksom lite huvudvärk. Jag känner att alltså, det var för lite anledning, tycker jag. Det var som att om de har haft dåligt äktenskap i 10 år kan man liksom...
Jossan, vad säger du?
Ja, det är märkligt när man inte får så här, vad handlar det om, vad kan det bero på, men det kanske är just det att hon är så perfekt, det kanske är det som gör att det är för serverat, det är för
kan det vara
horan bra.
Och madonnan, att han sätter henne på en piedestal och man ska inte liksom.
Ja, det kan faktiskt det var en bra tanke. Ja, men det kan det faktiskt vara också. Så det här får man ju spekulera i. Men nej, jag är också inne på att han absolut inte ska lämna henne. Det känns för tidigt. Han måste ta reda på vad det beror på.
Okej, vad ska jag fixas?
Jag noterar ju att ingen av de föregående här har ju belyst frågan, nämligen kan jag få attraktionen tillbaka? Och det kan man. Men det kräver lite jobb. Och det är ett arbete som går att göra själv. Det är enklare om man är två om det. Om det här är någonting han vågar prata med henne om. Men den första lösningen är inte att springa till andra. Utan det är alltid den lösningen som kommer efter den sista. Vilket är att göra slut. Men det där hur man får attraktionen tillbaka, det är nog lite för var och en. Men till att börja med så måste de hitta egen tid. Man får helt enkelt börja gå på dejt med sin partner. och med flit liksom har, nej men nu ska vi gå ut och käka, eller vad det nu är man gör som man tyckte tidigare var romantiskt, för att försöka återuppliva det, göra de grejerna man tyckte var mysiga att göra innan, när man var det här romantiska mysiga paret, och börja dejta ihop, återupptäcka det.
Så, på vad sätt hjälper det sexlivet, menar du?
Jo, därför att det väcker tillbaka de känslorna, de minnena som du hade när du var attraherad, och du kommer komma ihåg varför du var attraherad, och du kommer med stor sannolikhet bli det igen.
Varför har han tappat sexlusten då, Jossan?
Ja, det vet jag inte faktiskt varför han har, men jag kommer att tänka på en sak som en vän sa, nämligen att det bästa man kan göra för att få tillbaka just lusten är att vara otrogen.
Okej.
Okay. Ja.
Mm. Och det, alltså, rekommenderar du Pontus att vara otrogen?
Eller vill du bara säga det? Jag fick det här förklarat för mig, att det är så bra att vara otrogen, för att då kommer han upptäcka att det inte var, att gräset inte var grönare på andra sidan. Mm. Plus att han kommer få så dåligt samvete.
Och hon kommer reagera hur då, tror du?
Nej, men hon ska ju inte märka det. Det är bara han som
han ska... Han ska vara otrogen och hålla käft om.
Ja, och då kommer han känna så här, men gud vad dum jag var. Så här, klart jag ska stanna med min underbara tjej.
Eller så tänker han, shit vad skönt det var sex med henne.
Med,
han kanske vill ha sex med alla andra utom sin tjej.
Nej, men han måste vara otrogen med någon som är dålig. Alltså,
hur ska han veta det då?
Fast grejen är att bara för att han ligger med någon annan och det är dåligt, så betyder inte det att han kommer tända mer på sin tjej eller fru.
Nej, jag tror att det låter väldigt ologiskt.
Jag har hört att det kan vara så.
Jag tror det var en väldigt dålig bortförklaring.
Tobias viftade.
Jag tycker det känns synd att han skapar in i otrohetsaffären med en gång, i och med att hon fortfarande verkade vilja vara att hon vill ha sex. Det är han som har liksom svalnat av. Då får väl han jobba med sin egen känslor och prata med henne. Det är en sak om hon hade avvisat honom under flera år, att jag vill inte, du är ful, du är äcklig, du är för liten etc. Att han då nästan straffar henne, men då ligger jag med andra då. Men att nu verkar det som att han får, liksom, han får kämpa lite om hon ska bli mor till hans barn. Han kan inte bara hoppa in i första taxen.
Det här, tror ni på honom när han skriver jag har en jättefin tjej, hon är snygg, rolig och bland, ja, bra inte? Mamma, perfekt skriver han. Eller är det din egen ångest han bearbetar?
Jag tror han har ångest för att hon är så perfekt. Det är någonting som skapar problem med honom, för att hon är så himla fantastisk. Okay. Kanske det är
någon slags låsning som man
har. Det är någon jag får en sån känsla. Jag tror att de behöver gå kanske lite i parterapi.
Jag tror han är gay.
Nej, men jag tycker ni drar lite för stora växlar här. Jag menar, Anders, vad är din favoritmaträtt?
Biff sambal masala.
Mm-hmm. Mm. Men om du käkar...
Vad fort den kom där. Jag var väldigt överraskad själv. Mm. Ja.
Men tänk dig att du äter...
Hackbiff också.
Tänk dig att du äter hackbiff, alternativt biff, sambal masala då, 3-4 gånger i veckan. I 4 års tid. Till slut så kommer du att tycka att det är så gott kanske.
4 dagar räcker ju. Sen så vill jag göra något annat.
Det är hela min poäng. Hon kan mycket väl vara perfekt, men det är bara att hon är där hela tiden. Ja. Och han får alltid det här.
Men då vill andra tjejer sushi.
Ja, men precis.
Jag tycker de ska börja med så här lite lekar kanske.
Lekar?
Ja, det kan vara en grej också. Okay. Att de börjar...
Nerbundespelet, eller känner du på
mer? Nej, så här jag tänkte lite mer liksom, lite så här, i sänghalmen.
Okay. Men det är svårt att reducera en kvinna till en biff, tycker jag.
Precis, verkligen. Hörrni, ska vi komma överens om ett svar här då? Tobias och Jossan var väl någonstans initialt i alla fall. Du ska inte lämna din perfekta flickvän.
Kämpa medans. Lite.
Och fick ses var väl också där?
Absolut, börja dejta henne istället.
Ja, bra.
Okej, börja dejta. Tack så mycket. Hej, jag heter Jeanette. Jag träffade en man för snart 2 år sedan. Han har aldrig haft några barn i sitt liv. Själv har jag 3 pojkar i åldern 8-11 år. Nu har vi köpt hus och då visade det sig att han inte gillar mina barn. Han är sur och grinig på barnen hela tiden. Är jag hemma håller han sig helst undan och kommer fram först när barnen har gått och lagt sig. Nu har det blivit värre och barnen känner sig otrygga när jag jobbar och de måste vara själv med honom. Jag tycker det känns väldigt svårt. Jag älskar ju honom och vill ju leva med honom. Men jag vet inte om det är någon idé eftersom han inte gillar mina barn. Är det värt att satsa på det här förhållandet, undrar Jeanette. Jossan, vad säger du?
Ja, jag blir så upprörd på sånt här. Jag känner igen det. Har faktiskt en vän som sitter lite i samma situation och har även hört om andra som har hamnat i det här. Jag tycker det är så dåligt.
Vad är det du tycker dåligt?
Man kan inte bli ihop med en kvinna som har barn och inte tycka om barnen. Så kan det inte vara.
Fast det kan väl hända?
Hända, men man får faktiskt anstränga sig lite och skapa en relation med de här barnen för att hitta en egen relation med dem. För det funkar inte. Det kommer inte funka om inte de hittar sin grej. Han behöver inte kliva in och vara så här extra farsa eller någonting. Men han ska i alla fall skapa en relation som funkar dem emellan. Så att det känns roligt, för att det är ju jag kan inte tänka mig något värre än att vara ihop med en kille som inte skulle tycka om mina barn.
Nej, det är ingen önskestörre.
Det är kul för barnen heller.
Vad säger Henrik Sjöström?
Ja, jag tänker på att det är mer vanligt att man kanske hör talas om det motsatta, att mina barn gillar inte min nya partner, vad ska jag göra?
Men det verkar inte som att de gör det heller, men det är väl han som
börjar. Ja, jag skulle nog tro det, men faktum är att jag kan verkligen förstå det. Jag har ju då tonårsbarn och har ju en sambo som plötsligt då blev tonårsmamma utan att ha bett om det. Och som hon tycker det är skittufft. Och skulle hon önska så skulle hon nog inte ha det så. Och vi har pratat om det här ganska mycket, för det är inte en lätt situation. Men är det så att man måste välja, som den här brevskrivaren...
Ja, det är det handlar om.
Ja, då är det ju så att barnen går ju alltid före. Nu låter det som att jag skrev ut min sambo, det var inte det jag menade. Men jag menar att det här är nog en reell situation för många. Det är inte så lätt att bara... Om man, speciellt om man inte har egna barn själv, att bara flytta in i en färdig familj. Det här kan uppstå, men barnen går nog alltid före.
Vad säger Tobias?
Då kommer jag likt sossarna med den tredje vägen.
Varsågod.
Kan de inte vara ihop fast de bor i olika lägenheter då?
Med förstånd, tror du att säga.
Ja, nej, men måste de prompt vara under samma tak då? Då får de ha sitt hus. Vuxenliv. Jo, men jag säger det, men då får de ju sälja det igen. Då får de ju bo var för sig, ha vuxenliv, gå på restauranger, ha myspys, och så får hon vara med barnen. För att han kan heller inte fejka om han inte gillar barnen. Han kan inte gå runt och må dåligt heller.
Kan det vara så att det blir två separata liv? Vad säger du? Måste man inte vid något tillfälle implementera barnen?
Kanske kan funka för vissa. Jag skulle inte kunna acceptera den grejen. Absolut inte.
Nej, men det är ju
jag tycker hon kan kräva av honom att han kliver in lite och anstränger sig, och det är faktiskt på hans ansvar. De är barn, han är vuxen, och sen kan ju hon hjälpa honom såklart.
Men det känns ju som att hon nästan har krävt och nästan har frågat och varit väldigt på, men han vill ju inte. Han säger nej, och hennes fråga är, ska jag då lämna eller ska jag acceptera då det här som kanske Tobias säger?
Ja, Tobias har kanske en plan då att han bor någon annanstans.
Alltså, hon kommer ju aldrig kunna lämna sina barn.
Nej, det är klart. Det vet väl han också. Ja. Men han kanske känner att jag vill inte vara en del av just det där familjelivet, för jag har liksom valt bort det där.
Nej, men då borde han inte bo där, för familjelivet pågår ju under det taket. Så.
Det är väldigt märkligt beteende att komma ut som en liten björn efter idet. Barnen har de gått, nu kryper jag upp ur sängen här. Det blir märkligt att
de
är rädda för honom och han är rädda för dem. Det är en väldigt spänd sits.
Och Jeanette här måste ju hamna mitt i en väldigt konstig rävsax.
Ja, jag tror att hon kommer... tröttna om inte han skärper sig.
Okej. Vi får ta det som en slutord. Tack så mycket. Albin Mattias Andreasson. Rik, helt enkelt. Ska du poängtera att jag sa rik och inte rik?
Jag kommer inte säga någonting. Okay, välbärgad, säger
jag. För er som är nytillkomna lyssnare till det här programmet kan jag säga att jag och Jossan har en liten beef om att hon är hemma min skånska.
Precis.
Så är det. Henrik Fisin så här då tillsammans med Josefin Kaffer, och sen har vi Tobias Persson här idag också.
Persson.
Ja, men du är ju halvdansk också, eller hur? Ja, precis. Så jag sitter här och kastar skit i glashuset. Heter du det? Nej, det gör man inte.
Det blir jättekladdigt.
Skit i glashuset. En skånsk företeelse.
Hörrni, har du där hemma ett dilemma så skickar du in det till dilemmatmixmegapol.se. Och det har Kristin gjort. Hon har hört av sig. Hon är gravid och vill behålla barnet, men det vill inte hennes sambo. En klassiker, eller?
Ja,
vi ska ha detaljerna om en stund. Vi ska hjälpa dig så gott det går, Kristin. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Kristin. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år sedan tidigare varsitt barn som båda är 8 år. Nu är jag gravid, vilket inte riktigt var planerat. Kruxet är att min sambo inte vill behålla barnet, men det vill jag. Han anser att han är för gammal. Han är 41 år och jag 35 år. Ska jag göra bort som han vill? Eller ska jag flytta och ta hand om det här barnet själv? Undrar Kristin. Fixeus, du får börja.
Ja, för det första så är det alldeles utmärkt att bli farsa när man är 41. Det är inga problem. Men han kanske är halt och lite ont, vad vet jag. Men, och så här är det ju, att jag är av den åsikten att en graviditet eller en abort är, det är faktiskt ett beslut som har med båda personerna i relationen att göra, för det kommer påverka bägge deras liv. Händer lite mer under en kort period i början, men sen båda två. Men om det är så att de inte kan enas, så är det ju naturligtvis att han kan ju aldrig tvinga henne till en abort.
Såklart.
Utan det i slutändan, om de inte enas, så är det hennes beslut. Och då låter det som att hon väljer nu mellan barnet och relationen eventuellt. Och jag säger bara att om du innerst inne verkligen inte vill, det gör inte det här för din sambos skull, utan gör det för er skull om du ska göra det.
Även om hon offrar sambon på altaret, så att säga.
Ja, vad... Ja.
Det blir,
nej, men om man ska göra bort så ska det vara även för hennes skull.
Ja, 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 okej. Okay. Så jag tror du menar att man skulle behålla bort. Vad säger du, Josefin Kaff?
Nej, jag säger keep the baby.
Keep the baby?
Oh, ja. Yeah.
Offra honom, om det skulle vara så?
Ja, då, absolut. Men det kommer inte behövas. För han kommer se det där lilla köttiga ansiktet titta fram.
Lilla knutet. Och då kommer titta med tom blick på honom, hon har som pågår. Nej,
men pratar du om kvinnan nu eller bebisen?
Jag pratar faktiskt om bebisen. Men, nej, men det där kommer ju gå bra. Det där är ju bara någon knasgrej hos honom. Liksom, vadå 41 år? Det är väl ingen ålder.
Nej.
Och ett barn som är så härligt som man får ha sen hela livet och som kan ta hand om dem när de blir gamla och just halta och lytta om han nu inte redan är det. Nej, det är klart att de ska behålla det här barnet. Hon ska bara liksom...
Men hur ska hon övertala honom då? Om du var henne och jag var 41-åring, hur skulle du övertala mig? Jag vill inte ha det där barnet som du har i magen. Vad säger du då?
Nej, men bra. Men då får du väl dra åt helvete då. Så,
den retoriska skärpan var... Den
skulle man säga. Jag visste du skulle säga det, så jag redan köpte en biljett till Mauritius.
Ja, men alltså, han kanske åker till Mauritius, men han kommer komma tillbaka. Han kommer bli nyfiken på det här barnet. Han kommer älska barnet. Jag tror
du har en poäng, faktiskt.
Jag tror så.
Vad säger Tobias Persson?
Jag lutar också åt det, men jag är inte lika säker som den här glada påtända kuratorn bredvid mig som är så... 1950, kör i vind, skaffa barn, ploppa ut den, maken kommer nog att följa stigen. Ja. Jag tror också det. Men mina föräldrar, jag har ju en sladdsyster som skulle förena mina föräldrar och de skilde sig. Så att jag talar av egen brunn, eller på att säga, egen erfarenhet. Jag lutar också åt att barnet ska... Om hon vill ha barn eller barn sedan innan, så jag tror att det kan... Jag tror inte att det behöver spricka för det. Men det är ju...
Hennes ålder spelar in här också. Hon kan bara känna att det börjar gå...
Men tänk, vad kul också för de andra två barnen. Alltså jag bara tänkte på det. Visst, hade de varsin åttaåring också? Tänk vad kul för dem att få ett syskon tillsammans. Mm.
Han har ju säkert lagt in det där beräkningarna, men han känner ju att han inte vill. Han har andra bevekelsegrunder.
Men när fick Tommy Körberg barn? När han var 73, va? Eller vad var han?
Nej, men han är inte 73 än.
Nej, okay.
Men han har barn. Han fick ju barn nyss.
Sen.
Men Tommy Berggren fick väl barn när han var första barnet när han var 61 eller sånt, tror jag.
Jävlar!
Rock and roll.
Ja. Nej, det är... Tufft.
Mm. Alternativ livsstil.
Picasso blev väl farsa vid 80-någonting, va?
Det blev han säkert.
Mm. Och sen dog han. Ja. Nej, men jag tycker också...
Lekte ihjäl honom.
Mitt råd. Lägg tillbaka de här skeva klossarna. Mitt råd...
det där är mina blöjor, sa han.
Jag tycker hon ska försöka lobba för att han ska... Hon får lägga all tid på att vinna över sin man. För han är inte lastgammal när han är 41. Jag tror att han säger det för att han kanske inte helt enkelt... Han kanske inte vill ha mer barn. Han kan vara färdig med den biten i sitt liv.
Så kan
vara. Och det får man också acceptera.
Men
får
väl, han vet inte sitt eget bästa.
Okej. Men nu är frågan, alltså, ska hon offra honom för det hon säger? Alltså, då ska hon behålla barnet och då sticker familjen honom? Ska hon riskera det?
Ja.
Och om hon absolut känner att det är hennes sista chans i livet som kvinna att ha barn och hon verkligen vill det, ja.
Ja på Jossan.
Ja.
Och tre ja, tack. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Björn. Jag har hamnat i en väldigt jobbig situation. Jag har en halvsyster som behöver en ny njure. Hon har bett mig om en av mina njurar. Jag har varit och kollat upp min blodgrupp och det matchar. Det jobbiga är att jag verkligen inte har någon lust att donera en njure. Jag är rädd för konsekvenserna och mår väldigt dåligt av att tänka på det här bara. Samtidigt så känner jag ju för min halvsyster. Vi har aldrig varit jättenära varandra, men ingen av hennes föräldrar blev godkända som donatorer. Och nu har hon alltså bett mig om en njure.
Ja, så är det med skånsk.
Ja, börja inte nu. Det här är allvarliga grejer. Vi har inga andra syskon. Om det går så långt att hon inte får någon annan donator så kan jag tänka mig att ställa upp. Men jag vill verkligen inte. Hon är lite speciell och om jag säger att jag inte vill så kommer hon garanterat att tjata, tjafsa och vända familjen mot mig. Om jag säger att våra blodgrupper inte matchar och de inte hittar någon annan, vill säga, då kommer det bli väldigt tufft att berätta att jag ljög. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag ändå säga att våra blodgrupper inte matchade, undrar Björn. Som inte vill ge ifrån sig sin djur. Vad säger Tobias Persson?
Nej, han måste ju, herregud, han måste hjälpa henne för guds skull. Inget snack.
Det är ingen snack ens.
Alltså, jag förstår inte folk som är emot organdonation. Du är död Och, ja, men ingen ska ha min lever, den var speciell för mig. Alltså, jag har aldrig förstått den grejen. Jag är ledsen.
Nej,
jag...
men de är ju döda då. Han är, killen lever ju. Han jo, kan men... ju få komplikation av...
Men vad händer om hon får komplikation? Då får han ju leva med det resten av livet.
Ja, det får han göra. Men det första du gör är att du liknar honom vid en död person. Ja, det är väldigt stor skillnad.
Fascination av... För jag tror inte att det är så stora konsekvenser om man donerar.
Du tror inte det? Är du medicinsk kunnig eller?
Oh ja, 5 år. Okay. Eller, i Liechtenstein. Jag var full varje dag. Men jag
mutade in av Ingvar Kamp. Yeah. Vad säger du, Josefin Kamp?
Jag tycker den är svår. Jag kan förstå Björn här lite grann. Det är väl ingenting man bara så här fläker upp och ger bort sin njure till första bästa. Men,
första
bästa? Nej, men,
men det ligger någonting i det hon säger.
Det är lite så här... Jag kan förstå att det tar emot också i och med att de inte umgås jättemycket. Jag tycker liksom, vadå? Kan hon inte fixa en djur någon annanstans ifrån? Mm. Men så kommer man...
Kallar inte på min!
Men man kommer ju hela tiden tillbaks till det här att om det verkligen krisar. Och då försöker jag alltid... Alltid när jag donerar bort mina njurar så tänker jag så här.
Bägge två. Men du får ju tänka på det innan du dör. Du kan inte leva med bägge två borta.
Nej, en måste man behålla, va? Eller kanske till och med bara en fjärdedel.
Om du pissar hemma öronen så att det går. Ja.
Nej, men jag tänker så här. Att om man gör något väldigt fint och stort för någon annan, så då får man igen det, fast på något annat sätt. Så att, förstår du? Karma. Vad garvar du åt?
Precis.
Alltså, de här medicinska komplikationerna är så orolig för. Vilka är de? Jag är helt ignorant i ämnet, men jag inbillar mig att en njurtransplantation är... Det är väl en ganska motsatt till vad Josefin sa. Det är väl verkligen så här in- och utoperation bara.
Ja, det var det.
Är det en speciell komplicerad? Eller är det helt... så att han har en liten fobi här?
Nej. Fobi vet jag inte.
Nej, men alltså... Men det är
jobbigt. Alltså, man ska ju in och operera. De ska få med kroppen
men
och plocka
ut. Det kan ju bli komplikationer.
Men det är hans halvsyra. Och som Josefin var inne på, om han ger bort sin njure till henne, han och hans barn och deras barn, de kommer ju få de bästa julklapparna och födelsedagspresenterna i hela livet av henne sen. Så att han kommer ju få tillbaka det här rent materiellt.
Han får ju inte njuren tillbaka på julafton.
Han kan ju be om den. men jag förstår inte riktigt.
Jag förstår lite grann. Alltså, du berörde det här lite grann. Alltså, var går gränsen för den känslomässiga närheten? Alltså, om han känner något speciellt väl.
Vad spelar det för roll?
Ja, men om det skulle komma från en helt random person. Ja, men då blev en grupp och den är olika.
Ja, men om det kom en helt random person till mig och sa
någon som du inte tycker om. Någon som du verkligen ogillar.
Ja, men nu är
jag behöver din njure här för sig.
Nu är det hans halvsyra.
Ja, men det är det jag menar. Vad går gränsen?
Jo, men om det kommer en random person. Vi tar en neutral person nu. Eftersom det är en neutral person så vet jag inte om jag gillar dem eller inte. Och säger där, du har två stycken av en grej som inte jag har någonting av. Och jag kommer dö om jag inte har en. Kan jag få en av dig? För du använder inte båda. Ja, det är klart. Du har två glas vatten. Kan jag få glas vatten? För jag har inget. Du behöver bara ett glas vatten.
Jo, men om det är 10 andra killar som har en massa njurar runt
omkring. Fast det var ju inte det. Det var ju jättesvårt att hitta donationer.
Om det är någon som inte tycker om dig då?
Nej,
ska han lida för det?
Ja, det tycker jag.
Ska han dö då?
Nej, men han kan få böna och be lite.
Okej. Men håller du med om att det är ett känslomässigt beslut ändå? Alltså det finns något...
Jag förstår inte det, det är problemet.
Det är ett rationellt beslut, inte ett känslomässigt beslut.
Nej, precis.
Men det blir ett känslomässigt beslut.
Okay.
Jag skulle tycka det var jobbigt, men tänk på att det här kommer ge någonting gott. Alltså några krafter kommer komma liksom, som gör saker bra för honom.
Stå på bordet.
Du kommer inte att lösa. Donera din njure, du mår bättre efteråt i alla fall i själen. Ska vi säga så?
Ja.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen heter Erik. Jag bor i ett studentområde där det festas ganska mycket. Själv är jag lite äldre och festar inte så mycket längre. Men jag har full förståelse för de som gör det. Senast var det efterfest sent på kvällen i min trappuppgång. Jag hade en viktig tenta dagen efter och sa ifrån. Men de lyssnade inte och fortsatte festa. Det slutade med att jag ringde störningsjouren. De kom dit och avbröt festen och sen fick killen en böter. Nu har det börjat gå något slags snack om mig på studentområdet. Jag tycker att det är rimligt att kräva att det är tyst i trappuppgången 14:00 på en tisdag. Men folk ser mig tydligen som en bitter gammal gubbe nu. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag tycker att jag gjorde rätt. Borde jag ändå be om ursäkt till killarna som höll i festen bara för att få stopp på de rykten som håller på att spridas om mig? Undrar Erik. Vad säger Tobias Persson?
Ja, det tycker jag han kan göra, för det luktar lite Ove. över...
lite över. Klockan 2 på morgonen en tisdag.
Nej, men det är, du vet, ungdomen, man kan inte lägga en blöt filt över ungdomens vulkan. Ja. Nej, men han kan väl gå dem till mötes genom att...
Som Eva-Vitt Brattström, han läser innantill från någon slags Jane Austen-novell.
Ja, han kan väl gå dem till mötes. Det kan vara smart att säga... jag gjorde detta för jag har en viktig tenta, jag ber om ursäkt. Och så kanske de då helt enkelt möts på samma nivå igen och så löser det sig för framtiden. Så tror jag. Ja.
Han måste vara lite pragmatisk.
Men jag håller med om att det var fel att skrika 2 på natten, ja.
Mm. Jossan?
Jag tyckte... Ja, det var dumt.
Är det Ove över det här?
Ja, det kanske är. Jag vet inte, jag har inte sett den
en
där filmen.
En man som heter Ove eller...
Den ja, eller Ove. Någon annan Ove vi pratar om.
Nej, det finns ju 2. Så Olsöjran och så en man som heter Ove.
Ove Kindvall.
Är inte det samma typ?
Nej, det är inte samma.
Nej. Okej. Okay.
Öppna upp någon ny värld för dig, det är inte det.
Nej, men jag har inte koll på de där gubbarna. Men hur som helst så är det... Ja, det var ju jättetöntigt att hålla på och säga till så där. Tycker jag, han hade ju bara kunnat stoppa i öronproppar. Mm. Och sovit, eller ja, åkt hem till någon och sovit. Jag vet inte. Jag
åkt hem till någon mitt i natten och sovit.
Är det drygt att ringa störningsjouren? Man gör liksom inte det.
Jag tycker att det faktiskt är lite så här. Kom igen. Liksom.
Student.
Men han kände att han behövde göra det och nu har han fått igen då med illasinnade rykten. Och jag är ju så nyfiken på vad det är för rykten. Jag tycker inte att han ska be om ursäkt för att han vill ju göra det här. Han kände ju att han behövde ringa störningsjouren.
Ja.
Och nu får han igen i form av lite rykten. Han får väl hitta på några andra rykten eller fortsätta ringa störningsjouren.
Rykten är väl att han är en surgubbe bara.
Ja, men liksom, ja, han är ju det. Och det kan han väl bara så här vara stolt över,
ja,
i så fall.
Men han kan inte se sig själv som en surgubbe. Han kan inte se sig som en generös, glad prick.
Nej, och så kommer de att säga att han är en gubbjävel. Det kommer inte hjälpa att gå bara förlåt. Nej.
Nej,
stå på dig bara. Fortsätt vara,
ja, han har redan gått över gränsen. Han har redan ringt störningsjouren. Du måste han stå på sig hela vägen in i kaklet.
Ska bara köra på det där.
Fixa,
ja, vi hör ju väldigt tydligt att Josefin har ju aldrig skrivit en tenta i hela sitt liv.
Uppenbarligen. Jag har skrivit. Jo då.
Nej, men så här.
Men då säger du att hennes studieskuld är på plats i ett procentkort. Eller vadå?
Nej, men om hon tycker att det var töntigt att avbryta den här festen klockan 2 på morgonen för att han har en tenta. Jag tycker så här.
Men det är töntigt.
Nej, jag tycker att han gjorde rätt. För att han gick och pratade med dem. Mm. Och de skete det. De är också studenter. De borde verkligen veta vad han pratade om. Och därför gjorde han en markering. Den kanske var överridad, men jag förstår att han gjorde det. Och vad jag tycker han ska göra, lite som Tobias var inne på, att han behöver inte be om ursäkt. Men om han har liksom en relation med den där de pratar, så kan han ju säga det att... alltså grabbar, fattar ni varför det här hände? Jag hade rätt henne, så här var situationen. Kan vi inte komma överens om att när ni har skrivning så har inte jag fest, när jag har skrivning så kan ni lugna er efter 2 i alla fall. Så att de liksom är kontanta med varandra. Men hans fråga var ju, ska jag prata för att stävja de här ryktena? Och han ska absolut inte ta upp det. Nu har jag hört att ni snackar skit om mig. Det ska han ju inte, det måste han ju sätta sig över. För han måste också komma ihåg att de här ryktena, de kommer ju vara, ger en månad så är de ju borta.
Mm.
Det finns så mycket annat att prata om som har hänt sen dess. Så det här kommer ju vara väldigt kort övergående.
Men en gubbe som ringer störningsjouren när man har fest, det glömmer man inte.
Fast han är inte, nej, men det kanske man inte glömmer. Mm. Men det är inte så att det kommer pratas rykten om honom i år för att han en gång avbröt en fest som var, höll på mitt i natten en vecka. Plus att han pluggar själv, så han är ju inte en gubbe. Nej. Han är några år äldre än de andra bara.
Alltså, det luktar,
han kanske är 25 och de är 20.
Det luktar ju lite krig här, och jag tycker verkligen att han kan också, om han nu någon kväll när han inte har tenta dagen efter, kan han liksom bjuda in stökiga människor. Alltså, ha en fest. Bjud dit typ Hells Angels och...
Ska han kriga liksom?
Ja, men jag tycker ändå
gud,
det.
Gud, vad töntigt.
Nej, men det kan ju vara lite roligt. Jo.
Okay.
Men det är klart att det kan.
Känner att det skenar här.
Tjafsa med grannen. Är det bara jag som tycker att det är kul?
Ställ till värsta festen.
Ska han be musikjolarna? Ska han be musikjolarna, Tobias?
Han kan gå över och sträcka fram en hand, ja.
Nej. Be musikjolarna? Nej.
Jag håller med Tobias.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen heter Peter. Min lilla syster är 19 år och har nyligen blivit gravid. Hon har varit ihop med sin kille i ungefär 4 månader. Det var ingen planerad graviditet, men de har i alla fall bestämt sig för att behålla barnet. Jag har pratat med henne över telefon, men snart ska jag åka hälsa på henne. Jag har bara sagt stöttande saker över telefonen, men sanningen är att jag tycker det här verkar helt idiotiskt. Hon ska ta studentenivå och hon jobbar lite extra bara. Hon har aldrig pratat om barn och familj tidigare, utan har pratat om att hon ska resa efter gymnasiet. Men nu har hon alltså svängt om helt. Jag har inte träffat hennes kille, men han är några år äldre och har fast jobb. Problemet är att våra föräldrar har sagt att de inte tycker att hon ska föda barnet och hon har nästan brutit kontakten med dem helt. Jag är rädd att om jag säger vad jag verkligen tycker så kommer hon bara att bryta kontakten med mig också. Men samtidigt så vill jag ju få henne att tänka igenom det här beslutet ordentligt. Vad ska jag göra? Borde jag säga att jag inte tycker att hon är redo för att skaffa barn? Undrar Peter, som är storasyster. Stora bror, förlåt. Ja, vi ändrar ju namn, så vi utgår från att den man i alla fall. Ja, vad säger Jossan?
Nej, men alltså, det är så mycket att folk ska tycka hela tiden. Det stör mig lite. Jag tycker inte att han ska... Jag tycker inte att han ska åka dit och säga direkt så här, ja, jag tycker si och så, utan mer så här, snacka med henne och kolla upp den här killen. Vad är det för snubbe egentligen och hur verkar det här? Mm. Det är bra att han ska åka dit och träffa dem nu. Och sen så får han ta det utifrån när de ses och ta det lite lugnt. Inte bara komma med massa...
Jag håller med föregående talare att man, det är lätt att klampa in och säga jag tycker och du borde inte, och har du tänkt igenom det? Men hon är trots allt vuxen och det är hennes beslut, och sen kan, det är inte mycket man kan säga. Han kan ju vädja, ja. Han behöver inte komma in och klampa in som storebrorsan och sätta ner näven på bordet.
Nej, eller kolla läget. Det kanske blir skitbra det här.
Ja.
Vad säger Fexeus?
Jag tycker det är stort av honom att stötta henne i det här, även om han själv hade önskat att hon gjorde annorlunda. Mm. Och som Josefin sa, hjälp henne att kolla upp det hon behöver, alltså så att hon, att förbereda henne på det här. Men han kanske inte behöver uppvigla henne heller. Alltså det finns en gräns till att stötta henne man kan vara. Mm. Men om hon ställer frågan, vad tycker du? Ja, då tycker jag att han kan vara ärlig i det. Mm. Men så länge han inte får den direkta frågan, ge henne det stöd hon behöver. Mm. För det kommer hon att behöva. Jag tycker det är stort att han gör det där nu. Det är bara fortsätta.
Jag är ganska stor vän av att man säger vad man tycker ärligt, men sen så respekterar man vad den andra tar för beslut och stöttar dem i det. Om det nu står
men skulle du säga det är oombedd?
Jag skulle... Oombedd? Nej, det tror jag inte. Alltså, men om du skulle fråga vilket hon förmodligen skulle gjort, vad tycker du?
Jag
tycker du är för ung, det här går i stick i stäv med det, men om du ändå har tänkt igenom här, så är jag med dig såklart, ja, hela vägen.
Exakt.
Alltså någonting sånt.
Mm. Men hon har en kille som har fast jobb. Det finns ju sämre starter på en del föräldraskap.
Det är livet.
Det är livet, åh, så vackert. Det är livet.
Det är livet, ja, precis.
Ja. Mm. Men jag håller med. Han får gå in med diplomatiska handskar liksom, och luska fram. Vad känner du? Är du rädd? Är du nervös? Och om du frågar mig så kan du liksom...
Vad ska hans stöd bestå av?
Han ska finnas där för henne om hon undrar något, om hon behöver hjälp. Alltså verkligen, jag tror det är viktigt att bara visa att vilket beslut du än tar, nu har hon ju redan bestämt sig, men så finns jag här för dig.
Mm.
Alltså verkligen.
Som en del av familjen.
Och börjar han prata med föräldrarna också?
Nej, var på hennes sida helt och fullt.
Helt och hållet, okej. Okay. Tack så mycket. Idag har vi Henrik Fixius, Josefin Crafoord och Tobias Persson. Och vi löser dina problem, dina dilemman, och du står och väger om vad du ska göra si eller göra så. Då tar våra panelmedlemmar och löser det åt dig. Du skickar in dina brev till dilemma@mixmegapol.se och sen ändrar vi ditt namn så att du fortfarande kan vara anonym i samtiden. Nästa brev är ifrån Lisa. Hon råkade kyssa sin kompis lillebror. Har ni gjort det någon gång?
Mysigt.
Så säger
det var svaret på den frågan.
Det var svaret på den.
Jag ska nu be Jossan för att utveckla den och honom med på kött på benen. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lisa. Min kompis lillebror erkände att han är kär i mig. Han är 17 år och jag är 23. Jag har alltid sett honom som en lillebror och han har inga sådana känslor. Och har inga sådana känslor för honom. Det värsta var att han berättade om sina känslor för mig och kysste mig. Jag var helt chockad. Och som en reflex så kysste jag tillbaka. Jag har undvikit lillebrorsan ett tag nu, men jag har inte berättat något för min kompis. Jag vet inte om jag borde det. Jag tycker det var modigt gjort av honom och vill inte att min kompis ska hålla på och reta sin lillebror. Dessutom så skäms jag lite över att jag kysste honom. Men när vi ses och hennes brorsa är med så är det väldigt konstig stämning nu för tiden. Så jag undrar, borde jag berätta för min kompis att hennes lillebror är kär i mig? Undrar Lisa. Jossan som tyckte det var mysigt att hon kysste lillebrorsan.
Ja, men nu när jag har hört hela brevet så kan jag säga att jag står fast vid att det var mysigt. Mm-hmm. Jag tyckte det där var lite mysigt och som sagt, det var ju modigt av lillebrorsan att ta tillfället i akt. Och jag förstår också henne, så här, bara, va? Vad händer?
Och så svarar hon på kyssen.
Så svarar hon på kyssen.
Av någon slags mänsklig reflex.
Närhet.
Ja.
Han är väl söt, han är väl gullig.
Hon har inga sådana känslor för honom överhuvudtaget, men hon svarar ändå på kyssen.
Hon svarar på kyssen.
I ren ång, eller så är det en sån här chock.
Ja, men det kan man göra.
Ja, det gör man.
Ja, men det tror jag man kan göra. Så kan det bli.
Det blir nästan så. Kroppen reagerar med ryggradsmässigt.
Precis.
Tungan åker in som någon drar i slipsen.
Men då måste du också, jag menar, tänka, han är så ung också. Måste ändå varit kanske en ganska bra kyss då.
Du dräglar, säger jag här.
Men lite mysigt tyckte du.
Lite mysigt, ja.
Fexeus, vad tycker du?
Jag kan ju bara hålla med Josefin om allt hon sagt hittills. Ett, all cred till honom som bekänner sin kärlek till en 5 år äldre kvinna som han sen hånglar upp. Mm. Och han måste vara väldigt bra på att kyssas till så unga år eftersom hon hakar på.
Behöver han inte vara.
Hon kanske bara är utsvulten. Men jag tycker inte att hon ska inte prata med sin kompis om det här. Absolut inte. Det får vara deras lilla grej. Däremot kan hon prata med honom om det. Jag tror att det är därför det är konstigt när de träffas alla tre. Mm. För att han går ju hoppas och tror. Och hon måste säga till honom, du, jag vet att vi kysses, men det kommer inte bli någonting. Jag känner inte det. Hon måste krossa hans hjärta, tyvärr.
Varför kysste du tillbaka då, säger han?
Ja, och då får hon svara något av alla de alternativen vi just har gett. Men det är inte kompisen hon ska prata med, utan det är killen.
Tobias Persson, vad säger du?
Jag tycker också att det var lite mysigt. 17 år och liksom, jag gillar dig. Och så. Det är väl fantastiskt. Hon ska inte babbla med kompisen, för då blir det som att då skamblägger hon det här som hände. Mm. Hos det hon gjorde och det han gjorde. Jag vet inte vad det skulle leda till. Skulle syran straffa honom?
Men vad har hon att vinna på det? Finns det någonting att vinna på det?
Nej.
Finns ingenting alls.
Om inte hon tror att brorsan redan har pratat med syran. Att det är därför hon tror att det är konstigt.
Ja, det så kan det vara.
Jag tycker hon ska tala ut med den här killen i ett hotellrum. Och snacka igenom det här. Moget över ett glas vin.
Mm. Det var rent ryggradsmässigt bara svara upp.
Dra mig slipsen, slipsen. Ja.
Men ja, precis.
Mm. Nej, men jag tror hon får snacka med honom igen på tur man hand faktiskt, tycker jag. Och sen får de se om sådär, att det här som hände var en reflex och jag var trött och behövde det för stunden, men det här blir ingenting mer. Eller så kanske det blir någonting mer. Han är ju snart 18 och egen bil.
Ja, jag tänker också det. Här kan ju bli någonting på sikt faktiskt.
Du tror det, alltså?
Ja, jag tror det. Jag tror att det här
bara... Min första stora kärlek var 4 år eller mig. Det var 17 också, hon var 21.
Ja, men du
ser. Det var ju kanon. Visst.
Ja, men han...
Djupaste nålan var hon från.
Säger som Fexeus i alla fall, inte snacka med kompisen.
Nej, för det, men man kan ju tänka sig också, det fanns ju en grej där, att om man är en sån kille som är lite framåt och kysser en 6 år äldre tjej, liksom, när man är 17 bast, så är man ju... Ja, man är ganska frimodig, får man säga. Och då kan man ju tänka sig att, och när hon kysst tillbaka, så kan man faktiskt tänka sig att det är en sån personlighet som faktiskt har berättat det här för kompisen. Och att
för syran menar du?
För syran, ja. Och att syran vet om det här, så det är väl det snarare som hon... Om syran vet om
det
här,
då måste hon fråga någonting. Killen om det först.
För då kan, ja, precis, det måste hon göra. Mm. Killen kanske har gått och sagt då.
Han har berättat för alla i hela byn.
Ja, precis, såklart. Hon kysste tillbaka. Vi
att de har gjort
nu.
Ännu mer kanske. Hon måste
flytta.
Nej, tvärtom. Hon ska hångla med alla killar i hans klass. Ja. Verkligen, gå hela vägen ut.
Okej. Okay. Berätta till honom, men inte för kompisen. Det är väl ungefär slutsatsen.
Ja.
Tack. Hej Sandilema-panelen, jag heter Thomas. Jag har en kompis som har börjat följa sin dröm. Han har gått ner i arbetstid för att satsa på att bli fotograf. Just nu så gör han gratis jobb. Det enda han ber om är att vi ska rekommendera honom som fotograf. Så vi tog ett gäng familjebilder och när vi fick tillbaka dem så såg de inte bra ut. Det var som att ett barn hade fotograferat. De såg tråkiga och gråa ut och på några av bilderna så låg skärpan på ett träd i bakgrunden. Han var helt talanglös, men det var gratis, så vi tackade och tog emot. Nu är det ett par som vi båda känner som ska gifta sig i sommar. Under en middag där vi alla var närvarande, paret, fotografen, jag och min fru, så sa bröllopsparet att de ville att han skulle fota dem på deras bröllop. Han tackade glatt ja. Den blivande mannen frågade där och då om vi var nöjda med bilderna. Vi svarade ju självklart ja eftersom fotografen satt med. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag tycker synd om mina vänner som ska gifta sig. Eftersom att deras bröllopsfoton antagligen inte kommer att bli så bra. Men samtidigt så kommer ju fotografen fatta att det är jag som har rört till det. Eftersom de mer eller mindre bestämde att han skulle sköta fotograferingen med mig som referens. Borde jag ändå höra av mig till det blivande paret och säga att vår kompis inte borde vara deras bröllopsfotograf? Aktiv och obegåvad, kan man säga.
Det summerar min karriär också.
Precis.
Envis kan du lägga till, därför jag är här.
Vad säger du, Fixus?
Jag tycker att han mycket väl kan prata med bröllopsparet om det här, därför att jag tycker att den mannen som ska gifta sig gjorde en fadäs som i fotografens närvaro frågade, blev ni nöjda med bilderna? Det är klart att han kommer få ett ja. Och därför, eftersom man ställer frågan så, så kan, tycker jag, vad brevskrivet tar det här partet åt sidan och säga, hörni, det fattar ni också att vi kunde inte säga någonting när vi satt där, men vi råder inte att använda honom. Det tycker jag. Och jag ser inte...
Det är lite fult mot fotografen.
Nej, det tycker jag inte. Däremot så kanske de hade behövt prata med honom om sina bilder och säga, du, har du gått någon utbildning? Eller annars kanske du skulle göra det. Jag vet inte.
Men, kan man inte lägga fram bilderna av fotograferna där på de bilderna som
ja, men det kan man
typ
man,
på
det,
dem och säga så här, ja, vad tycker ni själv? Ja, men, där är ja, men, ett träd ja, men, i bakgrunden.
Det är farmor.
Det känns både svårt och onödigt att göra det när fotografen är där. Men som
är det, där, på, det där är inget uppförstorat Borrelia-virus. Det är min man. Vad säger du, Josefin Gaffel?
Jag sitter här, jag tycker det här var en svår fråga, för jag pendlar mellan att de
här lojalitet och,
ja, det är lojalitet, och sen tänker jag också att bilderna kanske blir speciella och konstnärliga på något sätt, och kanske visst faller de i smaken. Så det kanske, det kan falla väl ut alltihopa. Och andra sidan känner jag så här, alltså hade det varit någon riktigt nära vän till mig som skulle gifta sig och så skulle den här situationen uppstå, då skulle jag faktiskt säga, då skulle jag säga, hör av mig och säga, du, jag var tvungen att, precis som Fixie sa. Att
men om fotografen var riktigt nära vän till dig och de som skulle gifta sig inte var så nära vänner?
Nej, då skulle jag...
Låta fotografen hållas.
Ja, och jag tänker också att det är väl bra att den här fotografen då får träna. Han kanske blir sakta bättre och bättre.
Det är dyr utbildning. Vad säger du, Tobias?
Jag tycker man ska varna och ringa i byklockan. För att det här är deras stora dag i livet. Och då får man liksom väga det mot en person som följer sin dröm utan kanske täckning. Och de har sin enda dag. Och det ska förevigas med man och hustru plus träd. Jag tycker inte det känns... Då får man återigen ta en lögn kanske och säga att en svärfar hade redan fixat en fotograf åt oss. Det visste inte jag, jag är ledsen. Men du får komma också om du vill ta bilder vid sidan om och hjälpa till. Sådär. Så man kan ta ett proffs. Men jag tycker inte att man ska liksom offra sina vänners bröllopsfoton, för det kommer aldrig tillbaks. Om en man fotar träd och gör det med ett glatt
men
leende.
Är det bättre att offra en person än att offra
ett foto? Nej, men han blir ju inte offrad.
Han blir inte offrad. Det är bara att han inte får ett gig. Så han får vara hemma och framkalla saker.
Nej, men han kommer ju fatta.
Det kan man säga om Djurgårds även svärfar redan bokat en fotograf till oss för massor med pengar. Jag är jätteledsen, jag visste inte det. Så att vi kan inte hyra dig också.
Eller, de har ju bara frågat över en middag. De har inte skrivit något avtal. Liksom.
Det är lite inflation i foton också. Det är så mycket med foton hit och foton dit. Man har 3 miljoner foton.
Fast är det någon gång man ska ta foton så är det bara gifter sig.
Varför då?
Varför då?
Man vet för att man gifter sig. Vad ska man visa upp?
Eller hur?
Ja, ska man stå och leda?
Och så ska man ha ett töntigt foto på spiselkransen hemma som alla ska se och bara, åh vad lyckliga de ser ut. Och så ser de bara jättekämt ut.
Hur ofta uppdaterar du Insta? Jag tycker jag ser det rätt ofta.
Ja, men där händer ju någonting. Det är ju något som...
Till skillnad från ett bröllop. Det är fruktansvärt att stillastående händelser.
Nej, men jag tycker bara att det är lite så här, det här med foton är lite, det är lite överreklamerat, tycker jag.
Okej. Okay. Så helt enkelt ska han rekommendera, vad skulle han gjort?
Ring och varna, tycker jag, och styr av den här rocken.
Just en kort.
Låt snubben fota, det tycker jag.
Låt snubben ska fota. Ja.
Ring och varna,
tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Sådär ja, det var Jossan Kraffer som spelade luftigt här. Till en diskodänga. En modern diskodänga. Get lucky, som det säger Finland. Daft Punk var det. Det var fransmännen som vi hörde här i Mixmegapol. Håll i dilemma, och vet ni vad det var sista låt? Tiden rinner iväg när vi har det så trevligt som vi har det. Henrik Fixius, författare och mentalist, tack så mycket för att du var här idag.
Tack för att vi kom hit idag.
Josefin Kraftfull, tack så jättemycket för att du var här idag.
Tack, jag måste också få säga, jag tycker Henrik har varit väldigt vass idag. Det är någonting också med den här kostymen han har på sig. Det har liksom skärpt honom. Ja.
Han har varit sylvass i sin argumentation.
Eller hur, vi får se om han är det imorgon också.
Precis. Tobias Persson, lika så. Tack så jättemycket.
Jag har varit lös idag, känner jag. Lös som mjuk och övertygande på inget sätt alls.
Lös i hullet.
Ja, precis. Ja. Men som kontrast till Henriks vässa.
Kramgod.
Kramgod, tack.
Men ändå med någon slags moralisk flexibilitet.
Ja.
Hörrni ni, där hemma, vill du skicka in dina problem till oss och göra det på dilemma@mixmegapol.se och så ändrar vi ditt namn så att du kan vara anonym fortsättningsvis. Har du missat något eller var programmet igen, då går du in på radioplay.se och så klickar du på dilemma. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Elin Lindberg. Vi från Dilemma-redaktionen och i panelen säger så mycket som god lördag och hej, hej!
Hej då!